Du lyssnar på Expressen Fotboll med mig, Linus Pettersson och Johan Dolkvall. Det här avsnittet är ett silly season special med Malmö FF. Ja, Johan, Malmö FF, regerande mästare och väl favoriter till det allsvenska guldet även 2024. Är det inte så känslan är?
Det får man ju såklart säga med tanke på att truppen inte har försvagats på något sätt. De har inte tappat någon spelare som är bärande alls. Samtidigt som man då har förstärkt på åtminstone två positioner. Högerbacken Jens Drygge Larsen och Erik Botheim på topp. Starka truppen i fjol. Så ja, Malmö FF är guldfavorit i år igen.
Lagkapten Pontus Jansson sa ju till och med att de har ett fusklag här nu. Det var väl efter att Erik Botheim hade anslutit och förstärkt truppen ytterligare. Är det så känslan är där nere att det här är något ute i hästväg bra de har på gång?
Ja, men han sätter sig ju på en rätt hög häst där och liksom, fallhöjden blir ju enormt hög om man inte lyckas. Han sätter hård press på Henrik Rydström också när han fått det här superlaget och att basa över i Pontus Janssons ögon. Vinner man inte SM-guld med det, då är frågan om man har något på den här platsen att göra. Liksom. Nej, men det är ju fusklag, ja. Det är en del av liksom, Pontus Janssons stil där också, och kanske den hela malmöitiska stilen, att man liksom ska slå sig för bröstet, man ska tycka att man är bäst. Han säger också att han liksom hittar inga andra spelare i allsvenskan som skulle ta en plats i Malmö FFs startelva. Liksom han har sett ut hakan enormt långt.
Håller du med om det då? Finns det ingen annan? Kan vi inte hitta någon? Jag tänker, nu har ju Samuel Gustafsson försvunnit. Det är kanske någon som skulle kunna trycka sig in på det där mittfältet.
Ja, men jag lever ju, jag bor och jobbar i Malmö, så jag liksom lever ju rätt nära det här laget och liksom matas ju av de här åsikterna från de här spelarna och sportchefer. Och
du blir hjärntvättad liksom.
Det är lite det jag funderar på. Men samtidigt så när jag funderar på det han säger och börjar leta i de andra trupperna och så. Ja, visst, Johan Larsson är en jävla bra högerback. Mm. Men är han bättre än Jens Drygge Larsen? Nej, inte liksom per automatik så. Marcus Danielsson i Djurgården, jäkla fin mittback. Men är han Petran, Pontus Jansson eller Derek Cornelius? Ja, jag vet inte. Alltså, du som har ett lite bredare perspektiv oftast. Kan du slänga fram ett namn som givet går in i Malmö FFs startelva utan diskussion?
Nej, det första jag tänkte på var Samuel Gustafsson, nu är han borta så att, kan vi stryka honom.
Ja, precis.
Det var väl liksom där man landar på något sätt, annars vet det 17 alltså.
Mikael Rygaard går det bra, Samuel Lichbom från BP till Djurgården, fin värvning. Men är det Anders Christiansen, Sebastian Nanas eller Sergio Peña som ska bort från Malmö FFs mittfält då?
Ja, det är kanske jag samma med Nahib Besara, en sån hade ju också kanske varit uppe på tapeten, men det är ju också då ska han in med Nanasi eller istället för Christiansen? Nej, det går nog knappt.
Ja, men jag landar ju i att det finns spelare som är på samma nivå som skulle kunna vara där och nosa på en start. Men jag hittar ingen som självklart skulle gå in och förstärka det här laget väldigt mycket. Mm. Det gör jag inte.
Nej. Om man tittar ut i historiskt perspektiv då, hur stark den här Malmö FF-truppen är, så har du träffat sportchef Daniel Andersson och ställde just den frågan. Vi ska lyssna hur han svarar.
Det är svårt att jämföra, men det tillhör ju en av de starkare tycker jag, och breddmässigt tycker jag nu. Det kanske är den bredaste truppen vi haft skulle jag säga.
Breddmässigt kanske den bredaste truppen vi har haft, säger Daniel Andersson. Om du liksom som har bevakat Malmö under många år blickar lite tillbaka, hur bra är den här Malmö-truppen jämfört med tidigare år?
Då får vi ju prata ur ett ganska ändå modernt perspektiv. Det finns ju en trupp från liksom 50-talet där man var enormt bra. Där har jag tyvärr inte så mycket att tillföra. Men om vi tittar tillbaka till det laget som man brukar liksom nämna som ett av de starkaste, så har vi ju 2014-laget där Malmö FF både vinner guld och tar sig till Champions League. Marcus Rosenberg har precis kommit hem. I truppen finns Emil Forsberg, Magnus Eriksson, Isak Kiese Thelin. Pontus Jansson är där när året börjar. Man har Erik Johansson, numera Erik Berg, Filip Elander. Det är ju klassspelare där också. Men det man ska komma ihåg då tycker jag är att då var det spelare som var på väg upp. Nu så här i efterhand så är det klart att vi kan sitta här och säga att ja, Emil Forsberg var en jäkla viktig kugge. Men när man gick in i det året så hade han kommit från en säsong där han kanske inte ens var en given 90 minuters spelare i varje match. Så ja, absolut. Han kan väl ha rätt där, Daniel. Det är en väldigt, väldigt, väldigt bred trupp där man har så här 16, 17, 18 spelare som alla skulle kunna ta en plats i startelvan utan att det skulle kännas jättekonstigt. Det är bra, men det kan ju också vara lite problematiskt när Henrik Rydström ska liksom hålla alla de här spelarna nöjda.
Mm. Det jag fastnar lite för när man pratar om truppbredd och så här, där de har nu, det är ju att de tittar på att plocka in ytterligare en högerback och ta in då liksom en dansk landslag som hade Jens Stryger Larsen. När man liksom har Josep Cissé, Anton Tinnerholm och Adrian Skogman som av det jag hör rankas kanske som liksom den största talangen bland svenska högerbackar. Och att man ändå då tittar där och tar in en ytterligare och liksom har fyra riktigt bra högerbackar. Det säger ju så mycket om bredden och vad styrkan hos Malmö tycker jag.
Ja, jag lyfte det här med Daniel Andersson också när jag träffade honom här häromdagen. Och då var han inne på att ja, det här kan ju såklart bli ett problem för oss. Att vi har så här tjockt på just den positionen. Sen flikar ju han in där att både Anton Tinnerholm och Josef Cisa är ju skadade i nuläget. Och det var kanske framförallt därför man bestämde sig för att plocka in Jens Stryger Larsen. Om både Josef Cisa och Anton Tinnerholm kommer tillbaka så här inom kort så måste man ju titta på att göra något i sommar. Då måste någon av de här spelarna säljas eller släppas vidare. Och då tror jag att det är Cisa som får hitta vägen ut från Eleda stadion, att man satsar på Stryger Larsen och Tinnerholm. Mm.
Han var ju på väg bort här väl också under vintern. Nu har vi snackat om Italien där och han var väl till och med i vägen sväng och kollade läget.
Hur gör man när man ska sälja skadade spelare? Ja, den är klurig. Liksom. Man får nog vänta tills han, det där knät är helt igen och sen kan man se vad man kan hitta för lösning. För han vill såklart inte vara ett tredje val och konkurrera med Adrian Skogman om speltid. Han vill vara som sämst tvåa såklart i en hierarki. Mm. Och det kommer han inte vara om Anton Tinnerholm kommer tillbaka i full form.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men hur ser du på det att man tar in en sån som Jens Stryger Larsen? Han är väl över 30, 33 eller någonting. Istället för att kanske satsa mer på Adrian Skogmar och liksom egna unga talanger. Finns det någon risk där att man stoppar upp lite flödet av spelare underifrån?
Verkligen. Den risken är ju stor och påtaglig och den är väldigt reell. Det kommer bli problem för Adrian Skogmar att få speltid. Just i det här högerbacksfallet så ser väl inte jag heller att man kunde ha gjort så mycket annorlunda, för att annars hade man gått in med en 18-årig Adrian Skogman som ensam högerback när säsongen startade, så där var man nog tvungen att göra någonting. Men problemet är ju likadant för Nils Zetterström, en otrolig mittbackstalang som när jag pratade med Pontus Jansson här om veckan, han jämförde honom med Filip Lander. Nu ska vi komma ihåg att Pontus Jansson gärna hyllar både sig själv och Malmö FF. Men jag har sett Nils Zetterström en hel del av försäsongen också. Det är en väldigt lovande mittback. Han är 18-19 år och ska då försöka slå sig förbi Pontus Jansson, Derek Cornelius, Niklas Moisander, i viss mån Martin Olsson som också kan spela mittback. Det här vet ju Malmö FF om. Ändå så väljer man att göra de här värvningarna. Men det handlar ju för de här unga spelarna om att de måste vara på en sån nivå så att de kan konkurrera ut de här spelarna. Annars ska de inte vara i Malmö FF. Är du 18 år och bara en lovande talang som inte kan pusha Jens Stryger Larsen eller Derek Cornelius, nej, då är det kanske inte den här platsen du ska vara på. Hugo Larsson har vi exemplet från i fjol. Det var väldigt tjockt på det mittfältet också, men han var så pass bra att han kunde ta en plats. Ja, då gör man det. Man kan inte ha råd att liksom hålla platser upp öppna i det här läget och säga att ja, Adrian Skogmar, du kommer få en startplats i Malmö FF bara för att du är ung. Då blir det också problem.
Mm. Å andra sidan då, om man ska argumentera emot det lite, så är det ju många klubbar nu som säljer unga spelare för enorma summor efter att de egentligen knappt har satt avtryck i allsvenskan. Jonas Kosiasar startade väl inte ens en andra allsvensk match när han såldes till Bayern München för extremt stora pengar. Ur den synvinkeln kanske man ska göra precis det du säger att man inte gör nu. Att kasta in unga talanger trots att de inte riktigt är redo för att explodera dem och blomstra dem, så är det, finns det en stor försäljning där.
Ja, nej, men verkligen. Alltså, du har ju såklart en poäng där. Att man inte ska göra så, det är ju kanske fel uttryckt av mig. Men om man har valt en väg Malmö FF har valt, då kan man inte göra så. För deras främsta väg till framgång och intjänade pengar är de rätt tydliga med att de vill vinna SM-guld och de vill ut och spela i de europeiska kupperna. Om man har det för nätinnan, då är det ju liksom främst den nuvarande kvaliteten som är det viktiga. Många andra som Hammarby också liksom bygger då sin verksamhet på att fylla den med framtida kvalitet och på så sätt tjäna pengar. Vilken väg som är rätt att gå, det kan man ju bara fundera kring. Liksom. Och det beror också på vad man värdesätter mest, om det bara är pengar in på kontot eller om det också är liksom titlar och liksom snabb sportslig framgång. Hammarby kan säkert ta sig liksom väldigt långt på det här, men det kommer ju dröja tid innan man får utdelning för de pengarna eller ja, innan man kan göra något sportsligt av storförsäljningar av unga talanger.
Mm. Ja, det är intressant i alla fall att klubbar väljer så olika vägar. Det får man nog säga. Men du, det här för oss in lite på spelarförsäljningar från Malmö i vinter. Där har det varit skralt. Vi ska lyssna på sportchef Daniel Andersson igen, vad han säger om varför det inte har sålt spelare i vinter.
Många av de här spelarna som är väldigt attraktiva har ju varit av väldigt kort tid.
Mm.
Så att vi ser gärna nu att vi skapar lite kontinuitet, och det har vi varit ganska tydliga med. Så jag tror vi generellt sett alltså har skrämt bort rätt många också intressenter. Mm. Plus att det känns också att många av de som precis har kommit så fram emot det här året att prova att kvala till Champions League. Alltså, många av de här spelarna har inte spelat Champions League, så jag tror att man ser fram emot det.
Mm.
Så det är ju en kombination, ska jag säga.
Ja, Johan, vad är din reflektion samtidigt som Häcken och vi är inne på AIK tidigare? Det är många klubbar som har sålt för stora summor. Inte Malmö. Är du förvånad?
Nej, men det är jag väl inte. Det är lite det här det vi var inne på tidigare också, att Malmö har ju valt en annan väg. Man har inte fyllt laget med 18-årig talang. Istället så har man Sebastian Nasi som den liksom stora guldklimpen. Men han är 21 år gammal, och när man tittar ut i Europa så är ju de stora pengarna får man kanske snarare för 17-18-åringar än för 21-åringar. Nu hoppas Malmö FF ändå på att man ska kunna sälja Nasi kanske till sommaren och tjäna rätt bra ändå. Men det här är en del av Malmös strategi. Man har också liksom börjat mota lite, som Daniel Andersson är inne på här, att man vill gärna satsa på att ha en kontinuitet i truppen efter rätt många år med liksom hela havet stormar. Det finns ju en risk då att man i sommar istället blir sönderköpt, för det som inte säljs nu, det ska säljas någon annan gång. Förmodligen. Spelare i Malmö FF har ju ofta den tendensen att de förr eller senare åtminstone vill iväg. Malmö är sällan en slutdestination liksom för andra än Pontus Jansson och hemvändarna.
Mm.
Men återigen, Malmö FF har ju satt sin position där man inte riktigt behöver pengarna här och nu. Så att man har ju råd att göra den här sportsliga satsningen och se vad den ger. Alltså, ger den att man kvalar in till Champions League, så kommer ju pengarna den vägen istället. Skulle man misslyckas, ja, men då får man sälja lite senare. Jag tror det är så man har resonerat. Försäljningen av Hugo Larsson i fjol gör ju också att man har liksom, pengar på banken hade man tidigare, men nu har man också kunnat visa att man kan sälja. Liksom. Så då finns det ingen press som är lika hård på att man måste liksom fortsätta pumpa iväg spelare.
Jag var ändå rätt förvånad att en sån som Sebastian Nasi blir kvar i Allsvenskan. Det är rätt anmärkningsvärt, en av seriens absolut bästa i fjol. Kanske till och med den allra bästa. Att det inte rör på sig mer kring honom. Vad jag förvånad över.
Ja, men det beror ju också på lite grann vad Malmö FF tänker kring prislapp där. Det har vi inte fått några riktiga indikationer. Men Hugo Larsson var ju väldigt tydligt att det var upp mot 100 miljoner som gällde. Man pratade om transferrekord och man ville slå liksom det gamla Zlatan-rekordet från när han gick till Ajax. Sådana summor är nog svåra att få för en 21-åring, tror jag. Även om Sebastian Anansi kanske var ännu lite, är ännu lite längre fram liksom, i sin utveckling rent liksom, kvalitetsmässigt också än vad Hugo Larsson var när han lämnade. Sen så tror jag också att Sebastian Anansi är rätt kräsen här. Han vill nog till en topp 5-liga. Det kanske inte är det allra lättaste. Plus att det är främst till i sommarens transferfönster egentligen som det liksom börjar snurra på ordentligt. Men Nanasi har inte så här jättelångt kvar på sitt kontrakt heller. Det sträcker sig över 2025. Så ska Malmö förtjäna några liksom, stora pengar, då är det nog till sommar som gäller.
Mm. Ja, så det blir diskussion om förlängning där. Vi ska prata lite om kontraktsförlängningen sen med. Men vi har pratat spelare in, spelare ut. Vad tror du är färdigt? Är Malmö klara här nu? Du har ju sagt att det var målet med en anfallare och en högerback. Det har man fått in. Vi har inte ens nämnt Ricardo Friedrich här som ändå ska räknas med en av de tyngsta värvningarna också. Tror du det är färdigvärvat i Malmö och även på utsidan?
På insidan så har jag svårt att se att det kommer hända någonting mer förutsatt att det inte liksom, ja, men någon bärande viktig spelare går och bryter benet här. Liksom. Att man, av den anledningen känner att vi måste ersätta. Skulle Johan Dahlin av någon anledning gå sönder och man vet att de blir borta hela säsongen, då kommer det komma in en till målvakt. Även om Ricardo Friedrich är väldigt bra. Liksom. Med allra största sannolikhet kommer det inte hända någonting in. Ut däremot så har vi ändå inga storförsäljningar för att de stora ligorna har ju stängt sina transferfönster. Det finns ligor där det fortfarande finns pengar liksom, som har fortfarande öppet. Man kan fortfarande gå till MLS. Man kan gå till några asiatiska ligor till exempel. Det skulle kunna finnas pengar också. Men jag har svårt att se vem i Malmö FF just nu som är i det läget av sin karriär att man skulle välja ett sånt steg. Kanske Sergio Peña. Han har ju sin dotter hemma i Peru och ett flytt till MLS skulle ju göra att det är lite lättare att åka hem och hälsa på lite oftare. Annars ser jag ingen där. Vi har några spelare som behöver liksom komma iväg för att få speltid som kommer lånas ut. Mubarak Mo eller Peter Gvargis eller så. Men det är inga spelare som ändå hade tagit plats än sin trupp i Malmö FF. Alltså en matchtrupp just nu. Så inget, ja, jag tror faktiskt att de sitter rätt lugna i båten på sportkontoret i Malmö FF just nu. Ja,
spela paddel eller något istället eller vad man nu gör. Det känns som att alla sportchefer gör det nu för tiden.
Mycket golf har jag hört att det är bland personal i Malmö FF. Jag är lite osäker på det med Daniel Andersson där han har. Nej, han har nog inte golfaura, det skulle jag inte säga.
Nej, men Ola Toivonen, assisterande sportchef, känns ändå. Där finns lite golfaura, gör det inte det?
Ja, men det tror jag. Ja, men absolut.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men du var inne på kontrakt där och om vi bara touchar Peña där så går väl hans kontrakt ut efter den här säsongen. Du får upplysa mig om det är rätt eller fel. Ja, och det finns väl en utmaning framöver där för den sportsliga ledningen att ja, men säkra upp vissa spelare eller eventuellt släppa dem för att bygga om. Hur tänker du kring det?
Det är ju hela rad kontrakt som går ut efter den här säsongen. Lyssna nu på kvaliteten på de här spelarna. Det är Johan Dahlin, det är Niklas Moisander, Martin Olsson, det är Sören Rex, Oskar Lewicki, Sergio Peña och vi har även Peter Gvargis, då, men honom kommer man ju släppa. Men det är rätt många bärande spelare.
Och gamla spelare.
Exakt, ja. Det är alla liksom 35 ungefär. Många av de här kommer man ju släppa. Många av de här kommer man ju också vänta med tills liksom, säsongen börjar ta slut. Dels för att man vet att de inte kommer flytta vidare. Det är Malmö FF eller ingenting som gäller för dem. Så därför behöver man inte ha någon brådska. Och dels för att man vill se liksom, om kropparna håller och hur sugna de är på att spela ett år till. Det är snarare om man tittar ett steg längre fram som det börjar bli en del för Daniel Andersson att göra. Det finns kontrakt som går ut liksom så här 2025-2026 som vore bra att förlänga redan nu för att säkra upp att man kan få pengar så småningom när de har utvecklats och när de ska säljas. Sebastian Anasi till exempel, ett längre kontrakt där skulle göra att man får betydligt mer pengar när han ska säljas. Hans avtal går ut 2025. Jag tycker också att, som vi var inne på, Adrian Skogmar, supertalang liksom, nämns som en av de mest lovande ytterbackarna eller yttrarna i Sverige. Hans kontrakt går ut, om jag inte minns fel, så i slutet av 2026. Man kan ju tänka att det är ändå tre säsonger kvar till det. Men samtidigt, vill man verkligen liksom satsa på honom, tro på honom och tänka att en gång så ska han säljas liksom för 100 miljoner plus. Ja, men skriv ett femårskontrakt istället. Liksom. Ha honom till 2028. Då liksom garanterar du pengar även om det är så att han stannar tills han är 2021 och sen säljs. Liksom. Så där har Daniel Andersson kanske nästa liksom, fokuspunkt om vi nu kommer fram till att truppen är stängd för i år.
Mm, det är det de får göra mellan golfrundorna då, om de inte ska scouta nyförvärv och sådär. Till sist då Johan, något mer att tillägga kring Malmös trupp, det som har hänt i vinter och det som vi tror kommer hända framöver?
Ja, men om man tittar ännu längre fram så kommer det ju hända saker till sommaren. Det ska bli otroligt intressant att se var man landar i den här ständiga rykteskarusellen kring Saman Ghoddos. Det är ju en våt dröm såklart för MFF-deportrar att ha en liksom Ghoddos i sin prime i Malmö FF. Så hans kontrakt med Brentford går ut till sommaren. Daniel Andersson har väl liksom, han bekräftar att de har kontakt, så hur nära en värvning de har varit, det vill han inte gå in djupare på. Men alla som vet hur Pontus Jansson fungerar kan ju tänka sig att det kommer en del så WhatsApp-meddelande till gamla Brentford-lagkamraten Saman Ghoddos om att han gärna får vända hem och förstärka inför ett Champions League-kval här till sommaren.
Känns det realistiskt då? Tror du att det kommer hända?
Ja, men det är, mycket beror ju på liksom Ghoddos status i Brentford nu. Han är lite in och ut i den starta eller vad sådär, men det har väl den senaste tiden gått lite för bra för honom för att det ska vara realistiskt att han ska vända hem till MFF redan nu. Jag tror att han kommer ha bättre anbud än så innan sommaren. Så att, det får nog MFF-supporterna vänta något år till.
Mm. Med de orden, de deppiga Malmö FF-orden då, så avslutar vi det här avsnittet, Johan. Också om några veckor då börjar Allsvenskan och då får vi se hur det går för fusklaget Malmö FF. Om det finns någon utmanare där ute i landet som kan rubba dem. Vi tror inte det, va? Det är där vi kan avsluta med.
Det blir svårt. Malmö FF går in som favorit, men större favoriter än så har ju fallit tidigare.
Ytterligare deppiga Malmö FF-ord. Otroligt bra, Johan. Tack för att du var med nere från Malmö. Mycket mer om Malmö FF kan ni såklart läsa på vår sajt expressen.se. Och fler avsnitt av Expressen Fotboll kommer under de kommande dagarna.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.